Ja, i 15 år har vi med varierande grad av hopp och förtvivlan försökt följa med alla turerna kring social- och hälsovårdsreformen. Och min känsla är att de flesta är så trötta på allt sammans att både politiker, journalister och helt säkert också kvinnan och mannen på gatan blir alldeles utmattade då reformen kommer på tal. Den känns obegriplig och byråkratisk och jättesvår att förstå sig på. Men till allas vår stora förvåning så ser den faktiskt ut att kunna godkännas nästa vecka i riksdagen, och därför ska vi också tala om den här reformen här i dagens Slaget efter 12. Så stäng inte av din radioapparat eller byt kanal, för jag har samlat tre pedagogiska kvinnor här nu som ska göra sitt yttersta för att ge oss reformen i ett nötskal. Jag heter Maria Nylund. Och med oss här i Slaget efter 12 idag så har vi Linda Grönqvist som är utvecklingschef för det svenska teamet vid Kommunförbundet. Välkommen.
Tack så mycket. Roligt att vara med.
Och så har vi också med oss från riksdagen Sandra Bergqvist, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och ordförande för Folktinget. Välkommen.
Tack så mycket.
Och här i Åbo-studion så har vi Viveka Kauppila. Du leder, kan man säga så här, att du leder den svenska verksamheten vid egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på ett ungefär?
No, ungefär, alltså jag koordinerar den svenskspråkiga servicen på Oaksen.
Just det. Åbo universitets centralsjukhus. Ja, många blir som sagt alldeles slut av blotta tanken på hela social- och hälsovårdsreformen. Men nu ska jag be er alla i tur och ordning att ge något kort, konkret exempel på vad som nu faktiskt kommer att bli mycket bättre i och med att reformen sannolikt går igenom. Vad säger du, Linda Grönqvist?
No, för det första så skulle jag säga att jag har jättestor förståelse för alla som tycker att det här är jättesvårt. För också för oss som har arbetat och följt med den här reformen länge så är det här ju liksom ingen lätt sak att förstå sig på. Men om jag ska försöka mig på något kort och konkret så skulle jag säga att efter reformen så är det meningen att det inte ska vara någon skillnad på var du i Finland bor när det handlar om hurdan social och hälsovård du får. Det vill säga du ska få en lika bra social- och hälsovård oberoende om du bor i Helsingfors med många invånare eller i någon liten kommun i norra eller östra Finland. Så här i korthet.
Just det. Sandra Bergqvist, vad är ditt exempel på vad som konkret kommer att bli mycket bättre nu?
Ja, nu är det ju precis så här som Linda sa, det är just det här vi försöker uppnå med den här reformen som jag nog kan säga att också vi i riksdagen börjar bli ganska trötta på. Det är inte bara mannen och kvinnan på gatan utan jag tror att alla börjar bli ganska trötta på det här och vi behöver nu komma till skott på något sätt. Och det är just det här att den här tillgången till den service man behöver så ska bli bättre och snabbare oberoende var i landet. Och här kanske för Eda så känns det lite dumt för att det fungerar väldigt bra, men vi vet tyvärr att på många sätt ställen i Finland så fungerar det inte så där väldigt, väldigt bra. Och det är ju där kanske som den där största skillnaden kommer att märkas.
Just det. Och vad säger Viveka Kauppila? Något konkret?
No, alltså, som tjänsteman så trötte jag också på det här. Sen Matti Vanhanen så har vi ju hållit på och det här ordna en hitåt och en ditåt. Så att vi önskar nog alla att det går igenom. Fast vi då kanske har tankar att det är inte bästa möjliga, men att ändå att det går igenom, så att då får man något konkret att göra. Men det som jag ser som det bästa, jag jobbar med barn och ungdom och familjer då, och den här integreringen av det sociala och hälsovården, sjukvården, ser jag nog som en fördel i den här reformen. Att det blir en och samma som styr och som då delar ut det medel som liksom finns till förfogande. Så att visst finns här mycket, mycket bra och vi önskar att den går igenom.
Vad betyder det alltså konkret för en familj till exempel det här att det integreras?
No, det betyder det att det här, du behöver inte veta var den där gränsen går. Till exempel att får du bara sjukvård, får du socialtjänster eller får du specialsjukvård. Jag jobbar ju själv på specialsjukvården så jag ser liksom alla de här olika liksom luckorna framför mig. Och det här, grannen vet inte vad han gör så jag ser att vi har en möjlighet att få ett bättre hum om den där helheten och att liksom just gemene man då inte ser de här gränserna så tydligt som det här, vad de är nu.
Okej. No, men Linda Grönqvist, du jobbar på Kommunförbundet. Kan du nu i ett nötskal komprimera Skillnaden mellan det vi har nu och det system som vi sannolikt har i bruk 1 januari 2023 då social- och hälsovårdsreformen nu enligt planen ska träda i kraft.
Ja, no, jag skulle säga så här att i dagsläget så som det är nu så hör ju social- och hälsovården till liksom den största delen av det som kommunerna har ansvar för att erbjuda sina kommuninvånare. Och från och med då den 1 januari 2023 om det går igenom så är det inte mera kommunen som ansvarar för det här utan då det här nya välfärdsområdet. Också redan idag måste man komma ihåg att det är många kommuner som de har alltså ansvaret idag för att ordna det men de kan också så att säga köpa in de här tjänsterna från någon annan men anordnaransvaret ligger idag hos kommunerna. Och det är det som kommer att flyttas nu till det här större välfärdsområdet som då har större och bredare axlar och det här ett liksom mera resurser och större befolkningsunderlag som liksom ska göra det lättare för dem att garantera att man kan erbjuda den här servicen liksom mer jämlikt i hela landet. Men poängen är väl kanske det att det här för den vanliga människan så ska det inte på det sättet märkas egentligen överhuvudtaget någon skillnad den 1 januari 2023 utan du ska fortfarande få din service på samma sätt som tidigare. Det här ska liksom inte, meningen är inte att det här ska bli mer komplicerat för så att säga den vanliga människan utan det handlar om att bygga upp strukturer som gör att vi har bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda social- och hälsovårdsservice jämlikt i hela landet i framtiden.
Mm. Och här ska nu då ingå den här så att säga bashälsovården, det som man går och, när man beställer en läkartid till hälsovårdscentralen för att man har ont i halsen eller någonting annat. Det ingår här och dessutom till exempel rådgivningstjänsterna för barnfamiljer. Om man hamnar in på sjukhus, tandläkarvård, mentalvård.
Ja, jag tyckte det var jätteviktigt det som Viveka lyfte upp här tidigare. Det som vi talar om integration av de här olika liksom, serviceformerna. Och det handlar ju om att det ska bli bättre samarbete. Och att informationen ska löpa smidigare mellan liksom det som klassas som socialservice och specialsjukvård och primärvård. Men i princip så allt det här ska flyttas då till välfärdsområdet. Sen är det viktigt att komma ihåg att det här förebyggande hälsoarbetet, ansvaret för det kommer att ligga kvar hos kommunerna. Men det är kanske då en annan sak och där handlar det sen om att till exempel erbjuda att man har bra möjligheter till hobbyer och friluftsliv och har fungerande skola och dagvård och på möjlighet att delta i kulturevenemang och sånt här. Så det blir kvar hos kommunen. Men allt som sånt här mer liksom kliniskt där man ringer och bokar en tid för att gå till tandläkaren eller just rådgivningen och sånt så det flyttar till välfärdsområdets ansvar.
Okej. No, men det där, du var inne på det här att det blir en jätteförändring för kommunerna. Hälften av kommunens budget faller bort och kvar blir cirka 8%. Kanske kastar det lite beroende på kommun, men 8% av skatteintäkterna blir kvar i kommunen. Och kommunerna blir mer eller mindre en markplanerings- och bildningsarrangör. Sandra Bergqvist, du har just blivit invald i Pargas fullmäktige. Hur ser man i Pargas på den här reformen? Är det någonting som man är ängslig för eller är man lättad över att den kommer?
Jag ser det som så att politikerna kanske ser det på ett sätt och kommuninvånarna på ett annat sätt. Och politikerna då ser ju den här stora förändringen för kommunen som kommer att ske. Precis som du sa så kommer det att flyttas bort från kommunens ansvar och därmed också de pengarna som har gått i vården så flyttas bort. Och det kommer att bli en jättestor förändring för kommunerna i framtiden, just det att hela vårdsektorn flyttas bort. Men om vi ser för kommuninvånarna så skulle jag vilja just föra fram det här som också kom fram här tidigare, att för den enskilda kommuninvånaren så är det inte meningen att man ska behöva fundera så mycket på det här själv, utan egentligen så handlar det om en ganska organisatorisk reform. Och därför låter det så väldigt krångligt och invecklat och besvärligt för att man funderar väldigt långt på vem som ska ordna vad, på vilket sätt, hur ska det vara och sånt här. Och som vanlig kommuninvånare så behöver man inte fundera på det utan det viktigaste också i framtiden så är det att man går till hälsocentralen först och man får snabbt vård där och hela den biten och där så är nog utgångspunkten det att det ska bara kunna bli bättre. Du ska få smidigare service där, du ska kunna få en bredare service där. Så att det är liksom det som är målet och det som är tanken, och man behöver inte fundera på hela strukturerna och organiseringen och en massa pilar och boxar hit och dit, utan det är egentligen enbart för dem som sitter och organiserar det här.
Men jag vet att i riktigt små kommuner, som till exempel Kimitojens kommun som har drygt 6000 invånare, så där har jag förstått att det i första hand är en lättnad för kommunen att slippa hela den här social- och hälsovårdsbiten. Alltså på vilket sätt underlättar reformen livet i små kommuner? Vad säger Sandra? Vad tänker du?
Ja, alltså det är klart att organisera det här, det finns jättemånga lagstadgade sådana servicepunkter som kommunerna måste ansvara över, lagstadgad verksamhet. Och för små kommuner så är det en jättestor uppgift, för att i dagens läge är det så att oberoende kommunstorlek så har du ändå samma skyldigheter. Och är det små kommuner så kan det vara ganska svårt att få tag i behörig personal eller kompetenta läkare och hela den biten. Och då känns det som kanske en börda hela det här, och då ser man fram emot att kanske inte behöva ta det här ansvaret längre. På andra håll, också mindre kommuner kanske, så har man en situation där det fungerar väldigt bra. Och där är man kanske lite orolig över att hur går det för oss nu när man inte kan fatta beslut om det här på lokala planet, utan beslutsfattande flyttar till ett regionalt plan. Att hur går det nu för oss här i periferin, och kommer man att komma ihåg oss och ta oss i beaktande? Och det är också helt berättigat att fråga i det här läget.
Mm. Ännu helt kort, det var du inne på, Linda Grönqvist, att den här reformen kan ju kännas helt onödig om man bor till exempel i Åbo eller Helsingfors eller någon annan välmående stad eller kommun längs kusten i till exempel västra och södra Finland. Man har det ganska väl ordnat. Men det där, eller jag vet inte om det är så här, men det här är kanske den här bilden man har. Och hur illa kan läget vara i kommuner i till exempel östra och mellersta Finland som har störst behov av att någonting faktiskt görs nu då?
Jag tror att det handlar inte bara om liksom hur läget ser ut idag, utan det är också att tänka på hur det kommer att se ut i framtiden. För att vi har det läget i Finland idag att väldigt många kommuner, också de som i dagsläget klarar av detta är relativt bra, men situationen är den att många kommuner får en allt äldre befolkning och det här har en krympande befolkning, och det betyder att i framtiden så hotar liksom behovet av service att öka, samtidigt som det finns färre skattebetalare som har möjlighet att betala för den här servicen och upprätthålla hela systemet. Så det är kanske den hotbilden som finns då i de här kommunerna du nämnde. Sen tänkte jag ännu vidare på det här med det här att det här varför det kan vara bra för små kommuner att så att säga bli av med den här social- och hälsovårdsbiten. Så det är ju kanske också det att det befriar ju kommunerna så att de har mera tid att fokusera på andra saker, till exempel på bildning eller på det här som har varit ett modeord nu inför kommunalvalet, på livskraft, det vill säga hur skapar man flera arbetsplatser i kommunen och regionen, hur lockar man till sig företag, vad kan man annat göra för att få lokalsamhället att blomstra. Att nu finns det ju då mera tid att sätta på de frågorna, för den här social- och hälsovårdssektorn har ju varit en så jättestor bit som, och som just Sandra nämnde, svår för många kommuner att helt enkelt mäkta med. Så nu finns det också möjligheter att så att säga fokusera på de uppgifterna som blir kvar och göra det bästa möjliga för sitt eget lokalsamhälle.
Nå, om vi nu utgår från att vårdreformen faktiskt då klubbas igenom nästa vecka före midsommar, Så det där, framöver kommer det alltså vara så att det är vårdområdena som avgör var och hur social- och hälsovård ska finnas i kommunerna. Och nu har vi ju till exempel många sammanslagna kommuner som exempel på det, där man har en egen hälsostation av något slag i alla gamla kommundelar. Jag tänker på till exempel i Åbland så gäller det Pargas och Kimitojen som vill ha kvar någon liten hälsostation i sin gamla kommundel. Eller till exempel Raseborg som också har hälsostationer i både Pujo och Karis och Ekenäs. Men hur är det nu, Viveka Kauppila, du som får representera här sjukvårdsdistriktet i egentliga Finland, hur går diskussionerna där och vad tror du, hur mycket av de här små hälsostationerna kommer att saneras bort i glesbygden?
Alltså det här inte finns det ju något behov att sanera bort någonting. Alltså det är ju frågan om medel, att vad vi har liksom för medel som vi kan använda för vår befolkning. Men att lagen går ju också ut på det att man ska få en service som är nära, alltså som är nära befolkningen. Så att det ansvaret för liksom det här hela omhändertagande ligger då i det här välfärdsregionen. Men att det här, nu finns det ju det där samma behovet kvar av att där var de här klustren av människor finns, så ska också de där centralerna finnas. Så att jag tror inte att det här är ett sådant saneringsprojekt på det sättet, utan det är nog mer att hur man fördelar de här pengarna så att det räcker till en gedigen service liksom på alla de här.
Men om de här klustren är jättesmå, som till exempel ute på Lilla Hotskär, så...
No, men alltså, jag ser inte som ett hot på det sättet, för att vi har ju alla digitala möjligheter också att liksom ta till handa. Och det är ju någonting som vi ska utveckla mer, att vi har möjligheter att nå till exempel genom omaolo, genom att du kan själv göra den här bedömningen att måste jag få in till läkare eller inte. Att det här, det finns stora liksom möjligheter att förbättra och göra det här. Och när vi gör det tillsammans liksom på ett helt brett fält, så tror jag att vi har större möjligheter att liksom spara in pengar också. Det är klart det att det här kommer att kosta. Nu till att börja med. Att det tror jag absolut inte att vi sparar in några pengar genast. Men på lång sikt, precis som Linda sa, det är ju också frågan om det att vi har en befolkning som åldras hela tiden, och vi måste liksom ha resurser att ta hand om dem också. Och vi har ungdomar som måste få liksom en gedigen service för att kunna växa upp och bli skattebetalande individer. Så att det här, den här fördelningen, i och med att den planeras liksom på en så här bredare axlar, så borde lyckas. Att jag är inte personligen liksom rädd för att det skulle bli några stora sammanslagningar så här genast. Sammanslagningar skulle säkert ha skett utan den här reformen, liksom i och med att det här, varifrån får vi kompetenspersonal, var har vi tillräckligt liksom med människor som liksom behöver den här servicen på plats för att det ska vara fördelaktigt att liksom stå till med de här tjänsterna. Att det här, det kräver stort arbete för att komma framåt i det här, men att jag är personligen inte liksom rädd för det, att det ska slås hemskt mycket ihop och att det ska försvinna.
Vad säger du, Sandra Bergqvist, som sagt representerar Pargas också här i kommunfullmäktige? Kommer ni att, eller hur orolig är du för att de här olika hälsogårdarna i de här små byarna som nu finns kommer att försvinna?
Jag skulle egentligen vilja säga att till exempel Pargas är ett bra exempel på hur man kan köta en väldigt flexibel och kundinriktad service.
Nu försvann du, Sandra, lite. Äsch då, nu bryter tekniken här.
Och där är det just det att du har Pargas hälsocentral som är den där huvudcentralen, och sen har du mindre filialer under. Och det här tänker jag att man kan bra ha i framtiden också. Det finns alltså ingen lag som säger att man måste förbjuda sådana små filialer eller någonting sånt, utan faktum är det att man också får pengar för skärgård till egentliga Finland att kunna upprätthålla sådana mindre områden och mindre kontor och mindre hälsostationer. Så att jag ser den här kreativiteten som otroligt viktig, och jag hoppas att man i framtiden då från centralorterna kan se att det går att ordna saker och ting på lite annorlunda sätt, trots att det kanske inte ryms in i den där normala Excel-tabellen.
No, jag har samlat just er tre här i Slaget för 12 idag för att uttryckligen fundera på vad den här reformen kommer att få för konsekvenser för vården på svenska. För nu är det så att den här reformen kräver att de blivande 8 stycken tvåspråkiga välfärdsområdena, att de ska samarbeta, om jag förstått saken rätt. Och ni, Viveka Kauppila, vi egentligen Finlands sjukvårdsdistrikt, ni ansvarar för att se till att de här samarbetsavtalen görs upp. Så det där, jag undrar att vilken konkret inverkan har det här på vården?
Jag måste lite korrigera i det fallet att det är inte egentligen Finlands sjukvårdsdistrikt som ansvarar för det, utan det är det här kommande välfärdsregionen. Att det här, nu har vi kommit igång med den här temporära beredningsorganet. Alltså det är inte beslutat ännu. Egentligen Finland ligger efter övriga landet, att vi har ingen så här så kallad, som man kallar för vate på finska, alltså en så här välfärdsregionens temporära beredningsorgan. Och det här, men nu har egentligen Finlands sjukvårdsdistrikt tagit ett kanske lite bredare ansvar för att liksom komma vidare i det här, för att det kom ju som en överraskning att det är egentligen Finland som får den här uppgiften att ansvara för det här, de här samarbetsavtalen inom de här tvåspråkiga välfärdsregionerna. Och det här det är ju inte så att det är vi som bestämmer att hur de här samarbetsavtalen görs, utan vi ansvarar för det att vi bereder och arbetar liksom för den här bakgrundsinformationen som behövs då för att göra de här besluten och få till stånd de här avtalen, så att vi också kan trygga vård på svenska inom sådana områden som är liksom mycket breda, var till exempel det behövs ett speciell kompetens eller att det finns inte tillräckligt med underlag för att erbjuda dem, eller det är för stora kostnader. Eller
vilka exempel kan du ge på sådana här
vårdformer? Varför egentligen Finland fick det här uppdraget, så har nog med kårkulla att göra. Alltså att det här, den här, vi måste ansvara för att den här svenska omsorgen för personer med funktionsnedsättning liksom är tillräcklig. För att det är ju, om vi tänker att svenskan är en minoritet i Finland, och sen har vi ännu en minoritet inom hela hälso- och sjukvården som är de här med funktionsnedsättning. Så liksom det är liksom minoritetens minoritet, och vem tar hand om den? Och då har ju kårkulla liksom varit kommunsamarbete redan här tidigare, men den här nya lagen ställer till att det är välfärdsområdet som tar hand om det här området, och då måste vi kunna samtala med övriga tvåspråkiga regioner, att hur kommer vi att göra i framtiden?
Handlar det konkret om att man kan beställa en specialisttid i Nyland till exempel, eller i Österbotten? Eller vad liksom
är det? Det är egentligen mycket, mycket mera än det, för att det här, om vi tänker på vad kårkulla ger i dagens läge, så det är ju inte enbart liksom boende för de här handikappade och med funktionsnedsättning, utan det är också utveckling och det här expertrådgivning till liksom de här familjerna med funktionshämmade barn till exempel, eller egna, men också till experter. Liksom råd till dem att hur man ska utveckla och hur man ska få det till stånd. Så att det är en mycket, mycket stor bit, och kårkulla har skött om det här tidigare, och då måste man kunna avtala att vad gör vi i fortsättningen. Men det sträcker ju sig nog vidare också, för att vi har till exempel behov inom missbrukarvården och dygnet runt vård inom barnpsykiatrin och barnskydd. Behöver vi liksom en så här bredare samarbetsorgan.
Vänta, betyder det alltså att om det är svårt att få till exempel missbrukarvård på svenska, att den här vårdreformen nu på något sätt kan underlätta genom era samarbetsavtal, så kan också jag som bor i Åbo få missbrukarvård på svenska?
Ja, det är som är tanken. Det är tanken att vi har tillräckligt med kunnig personal som kan ta hand om våra patienter, våra klienter på svenska. Och då, i och med att antalet svenskspråkiga är så pass lite inom vissa områden, så måste vi kunna liksom då besluta om hur vi tar hand om dem, så att de får sin lagliga rätt till att bli vårdade, få sin service på svenska.
Vad säger ni andra om det här? Vi vet ju också att till exempel tillgången på många neuropsykiatriska vårdtjänster är riktigt dålig på många håll i svensk Finland. Alltså det är så gott som omöjligt att få det där hjälp och stöd om man har ett barn med ADHD till exempel. Eller på många håll är det svårt att få hjälp på svenska. Och det är också brist på talterapeuter och ergoterapeuter på svenska på många håll. Att kan den här vårdreformen liksom och det här samarbetet ha någon inverkan på tillgången på den här typens vård?
Ja, nu om jag till exempel får börja, så jag tycker att Viveka beskrev det bra det här, men alltså liksom poängen är ju det att att i framtiden så ska då varje tvåspråkigt välfärdsområde se till att det finns tjänster på svenska. Men i och med att det liksom, vi är så pass få svenskspråkiga här i landet, så är det omöjligt att tänka sig att man inom varje välfärdsområde skulle kunna erbjuda allt som behövs på svenska. Och därför behöver vi ett sådant här lagstadgat samarbete mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. Och då är tanken just det, att det dels handlar om den här Korkulla-service, men också om just talterapi, ergoterapi, allt möjligt som man komma fram till att hej, att om vi samarbetar kring det här, så då kan vi få liksom mera ut av det. Och det här trygga och garantera tillgången på de här tjänsterna på svenska i hela Svenskfinland, inte bara där var det till exempel bor procentuellt många svenskspråkiga. Så det är nog tanken, och det som jag skulle vilja lyfta upp här, att det handlar liksom inte bara om att tänka att nu ska vi trygga den här servicen på svenska, utan nu är det liksom det här gyllene tillfället att fundera på hur kan vi nu utnyttja att vi har den här strukturförändringen på gång och ska sätta igång det här samarbetet så att vi kan få ännu bättre service på svenska i framtiden. Det är liksom också möjlighet nu att få det bättre än vad det har varit tidigare.
Jag hakar på Linda där, för att min tanke är just den att nu är det, vi är just i grevens tid ute, och därför har vi försökt vara aktiva på den svenska sidan, för att liksom nu är det en möjlighet att inverka och påverka, för att nu liksom sker den här strukturförändringen och annat, och liksom, nu måste jag säga som svenskspråkig, så nu är det ju, om jag tänker på den här egna regionen här, så liksom nu är det ju stora brister. Och vi skulle behöva liksom mycket, mycket bättre service. Helt inom liksom mitt eget det här område, som jag tänker på specialsjukvården, så det haltar där, men ändå har vi det ganska bra ställt, och vi kan liksom ordna det, och främst åt dem som då kommer liksom in på beställd tid. Akut är det mera svårt. Och det här att det är att hur kan vi i framtiden liksom nu inverka och påverka på det, att vi förbättrar det här. Och här tycker jag att vi har liksom den möjligheten att sammanslå just hela Svenskfinland, att tillsammans försöka liksom lösa det här. Men precis som Linda sa, så det viktigaste är ju att det här egna välfärdsregionen tar hand om den svenska servicen.
Men får jag fråga ännu här, eller vad heter det? Min vardag finns i Åbo, där vet jag att till exempel just det är jättesvårt att få talterapi på svenska. Där är långt över ett års kö, och du får inte ens börja köa för att det är så lång kö. Liksom. Och samma med ergoterapi och sånt här. Att kan jag nu förvänta mig att det här kommer att förbättras? Att jag kommer att ha bättre tillgång till de här tjänsterna på svenska?
No, tanken är den att liksom, om det finns i något annat tvåspråkigt välfärdsområde, välfärdsregion, möjlighet till att ge den här tjänsten, så kan vi få den därifrån liksom, genom det här samarbetsavtalet. Att liksom, då får vi ett tillräckligt antal ihop, ett kluster av kunnig personal, av experter, som då kan liksom ge den här tjänsten på en bredare front. Att nu, i och med att vi är så här nära Åland till exempel, så hur mycket ergoterapi har vi på Åland? Hur mycket har vi liksom, kan vi komma överens om att en gång i veckan så kommer de över därifrån, för de har liksom ett underlag som är bättre. Åland hör ju inte till den här reformen på samma sätt, i och med att det, men att det bara som ett exempel, att vi kan liksom göra så här samarbetsavtal, och nu har vi den möjligheten i och med att vi då går igenom hela Svenskfinland och ser var det behövs.
Det där, nu vet jag att Folktinget och Kommunförbundet båda har varit ett involverade i att just tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fundera på de här samarbetsavtalen. Vad är det som ni har gjort från Folktingets sida, Sandra Bergqvist?
Vi har tillsammans då, just Folktinget och Kommunförbundet, haft en sån här vård på svenska grupp som har gjort upp ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Och det här är i praktiken då en handbok för de här välfärdsområdena, eller välfärdsregionerna som det då ska heta. Vad betyder det här med service på svenska för det första? Och vilka tjänster är det som är just de här kritiska, som som vi talade om här tidigare, att det kanske i den egna regionen inte finns ett tillräckligt underlag att upprätthålla en bred servicepalett, utan man måste så att säga koordinera hela Svensk-Finlands resurser för att kunna erbjuda det här. Och det som vi har jobbat jättemycket med tillsammans med alla de här välfärdsregionerna och olika experter runt om är att just göra ett så tydligt material som möjligt så att alla de här välfärdsregionerna vet vad det handlar om att erbjuda service också på svenska. För att många har kanske stött på det att den här förståelsen för att vi behöver faktiskt också få service på svenska, så den kanske inte alltid riktigt finns och man kommer kanske inte riktigt ihåg den. Och vi har utgått ifrån det att nu när man bygger upp den här verksamheten, nu när de här samarbetsavtalen ska koordineras och undertecknas och ingås, så är det otroligt viktigt att vi från första början lyfter upp alla de serviceformer som vi vet att är problematiska och som vi vet att behöver koordineras.
Vilka är de som är problematiska?
Nu här har redan kommit flera olika tjänster. Det handlar just om olika former av talterapi, krävande tjänster inom missbrukarvården, det kan vara dygnet runt vård inom barnpsykiatrin, just de här tjänsterna inom barnskydde och olika tjänster för personer med funktionsnedsättning och olika sådana typer av tjänster som kanske inte finns i den egna regionen ens att få tillgång till.
Just det. Det låter ju bra om man får tro att det förverkligas faktiskt. Finns här några risker nu, någonting som kan gå fel, säger ni?
No, jag tycker att den största risken är det att för att vi ska kunna liksom få till stånd bättre service på svenska så krävs det att vi har tillräckliga resurser nu för den här beredningen. Att jag ser den största risken som det att det inte kommer att finnas, eller liksom om det inte finns tillräckligt med resurser och personal som arbetar med de här frågorna, så är det ju svårt att kartlägga var det finns liksom luckor och servicebehov i Svensk-Finland och hur vi borde samarbeta. Så jag tycker att resurser är A och O här.
Och därför har ju egentligen Finlands sjukvårdsdistrikt liksom gjort en ansökan också till finansministeriet att det här, vi har den här möjligheten att utreda det här behovet av svenskspråkiga tjänster. Och här hade vi ju också kommunförbundet och Folktinget liksom till hjälp att göra den här ansökan. Och det att sjukvårdsdistriktet tog det i sitt namn nu till att börja med, för att vi ser att det är ganska bråttom, att vi behöver liksom komma igång. Så någon måste liksom ta det här ansvaret, så då har sjukvårdsdistriktet tagit det här ansvaret, men att det kommer ju att överföras sen till den här välfärdsregionens temporära beredningsorgan så fort den kommer igång. Men att just det att man reder ut det här behovet av den här svenskan och sen just bereder det här administrativa, för att det är ju en stor juridisk sak att komma överens om de här samarbetsavtalen och få dem undertecknade och annat. Och just också att vad det kommer att kosta, alltså de här alla finansiella aspekterna som finns. Och sen då att tanken är den att det ska då utarbetas ett förslag på hur de här tjänsterna ska liksom göras och produceras, så att vi kan säkerställa den här svenskspråkiga servicen i framtiden.
Mm. Om det nu går så att den här reformen godkänns här nu då nästa vecka, så har jag förstått att redan 1 juli så ska den här övergångsregimen, kallar jag det nu för, men det här som du var inne på, säg ännu Viveka Kauppila, vad heter det på riktigt?
Alltså välfärdsregionen talar man om nu.
Ja, just det. Och det är ett sånt här övergångsorgan då som ska, den ska sätta igång sitt arbete 1 juli. Eller hur, Linda Grönqvist, hur väl förberedde man i Svensk-Finland på det här?
Nu, jag vet inte om Svensk-Finland är speciellt bra eller dåligt förberett här. Det vet jag att i Österbotten har man ju kommit ganska långt, där man planerar Österbottens välfärdsområde, som det nu ännu hette där sist jag kollade. Men alltså de här temporära beredningsorganen, så det är ju då en sån här tjänstemanna beredningsgrupp då, som kommer liksom att bereda det här tills det politiskt valda, tills vi har det här välfärdsområdes- eller regionvalet, vad det nu kommer att heta sen då i det här om framtiden. Och då i det här temporära beredningsorganet så kommer det att finnas representanter från alla kommuner som hör till den här regionen och för samarbetsområdena för primärvården och socialvården och från sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten och från, dessutom från det här lokala räddningsväsendet. Men det är alltså i praktiken då tjänsteinnehavare som kommer att sitta i det här temporära beredningsorganet. Och det börjar då från 1 juli, men det är nog inte på det sättet tror jag att folk kommer att börja kavla upp ärmarna kanske direkt den 1 juli, utan det liksom, de kan börja så fort lagarna har trätt i kraft och de första träder i kraft då 1 juli om det här nu går vidare. Men senast inom 2 månader så ska det vara tillsatt, annars kommer finansministeriet in och kommer med ett förslag på hur det ska skötas.
Okej, helt kort, för nu tar vår tid slut, men Sandra Bergqvist, du sitter i riksdagen just nu. Kan det här lagpaketet ännu stupa på mållinjen nästa vecka?
Jag ser det som rätt så osannolikt eftersom det är regeringens proposition och regeringspartierna då också röstar för det. Och regeringspartierna har fler mandat i riksdagen än oppositionen, så att jag ser det som osannolikt.
Okej, och här får vi avsluta dagens slaget efter 12. Tusen tack till er som var med. Folktingets ordförande Sandra Bergqvist, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet, Kommunförbundets Linda Grönqvist och Viveka Kauppila från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Jag heter Maria Nylund.